Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Idag sitter jag och Rigmor tillsammans med en tredje person, en gäst som vi har här idag. Rigmor, vill du presentera våra gäst?
Jag kan presentera Joel, för jag har hämtat honom idag väster om storstan.
Tackar vi för.
Och, ja, och du kom in i bilen och vi började prata direkt. Och det känns lite grann som att återsett en släkting. Det visar sig att vi har rätt mycket gemensamt i våran... Joel är i mina söner, så i din ålder. Men alltså bakgrunden, det är lite grann som att människor... uppväxta i den kristna eller bibliska abrahamitiska religionerna. Vi har en massa gemensamma bekanta som vi kan prata om. Josef och hans drömmar, hur han hamnade i Egypten och Moses, och hur var det med den första stentavlan när han kom ner där och det där blodbadet och striden satte igång och så blir det nya. Alltså, och hur var det för Jakob när han skulle gifta sig och var så kär i Rakel, och så fick han Lea först. Och så där. Alltså vi har en massa gemensamma släktingar som är att vara del av ett mytologiskt system. Mm. Men Joel och jag, du bor i Östergötland, jag är skötte.
Min farfar var pastor i församlingen där du växte upp i en vända.
Så var det, i Örebro, Pingstkyrkan i Örebro. Och du frågade mig om Alva Blomgren.
Ja, precis.
Ah, farbror Blomgren, sa jag. Han var en gammal farbror och han vinkade genom bilrutan utan att vända på huvudet till oss. Ja, men det var kul liksom.
Ja, verkligen.
Nej, men det är jättekul. Vi har Joel Halldorf här idag. Ja. Helt enkelt. Mm.
Helt enkelt. Kyrkohistoriker, akademiker, pingstvän, kulturskribent. Jag har följt dig i åratal och det är jätteroligt att få mötas.
Ja, detsamma får jag säga. Ja, detsamma.
Jättekul att ha dig här och få höra vad du har på... hjärtat, för dina tankar.
Ja, men tack. Tack.
Spännande. Ja, var ska vi börja någonstans?
Jag tycker vi frågar Joel. Vad tycker du vore roligt att börja och ta upp?
Ja, men, jätteroligt att vara här. Jag har ju följt den här podden och lyssnat på alla avsnitt, tror jag. Oj. Och tycker det har varit jättespännande. Och en sak som har slagit mig, det är ju att, som du var inne på, Rigmor, det är att jag och Emma, vi är ju typ jämnåriga. Mm. Och det gör ju också att man känner igen, inte bara, man känner också igen en tidsanda. Eller som nu var 90-talet. Jag är ju kyrkohistoriker och 90-talets kyrkohistoria är inte skriven än. 1800-talet har vi skrivit och kanske 1950-talet, men 1990-talet har vi inte skrivit än. Så vi kanske kan börja skriva den lite och för att förstå vad som hände med oss som var unga i frikyrkan då. I väckelserörelserna och liksom varför Knutby och en sån gemensam kunde få en sån lockelse på oss som kom där. Vad tror du om det?
Ja, men den är intressant. Och det var ju verkligen så att som jag minns 90-talet så hände det ju jättemycket inom den karismatiska delen i kyrkan. Mm. Och över liksom alla ganska mycket över gränserna också, som jag minns det.
Ja.
Jag kommer ju själv ifrån, jag kommer inte från pingströrelsen från början, utan jag kommer från dåvarande Örebromissionen.
Just det.
Men även där fanns det, och mycket i ungdomsrörelsen så rörde det sig mycket.
Precis, för vi har Livets ord som drar igång i början av 80-talet med Ulf Ekman.
Ja.
Och det, hade ni kontakt i din ungdomsgrupp med Livets ord-tendenser?
Ja, lite grann. Alltså jag minns ju,
du är född 76.
76, ja. Ja, precis.
Och jag är född 80. Mm. Så då är vi kring år 90 då. Eller,
precis. 90 då. I mina kretsar så var nog Livets ord lite sådär, är det bra, är det dåligt, det är lite farligt. Det var lite sådär. Och jag kommer minns när pappa började lyssna lite grann på Ulf Ekman och jag tyckte... Vågar han det liksom? Mm. Så det var så där, det var någon slags övergång till att bli rumsrent, tror jag, där någonstans. Men de som var lite mer radikala, de lyssnade ju.
Precis.
Så, på.
Det är det som händer som är så intressant, tycker jag. Att, från pingst har jag alltid uppfattat att visst, missionsförbundarna, de är omvända och Frälsningsarmén, de är bra på att tala om helgelse, men det är bara vi som har andedopet. Så vi är längst fram. Vi är radikalast, vi är de som växer mest och sådär. Och sen så kommer 90-talet, man växer inte längre. Och så dyker upp den här andra rörelsen, Livets ord, som är ännu mer radikala.
Mm.
Och då blir det lite identitetskris. Jag tror att pingströrelsen och många frikyrkor identitetskriser på 80-90-talet.
Verkligen. Får jag inflika en fråga då?
Ja.
Vad menar ni med mer radikal när det gäller kristen tro?
Du försöker svara.
Ja, alltså, ja, om jag ska försöka svara utifrån min egen, liksom, om mig själv och hur det var då, så med mer radikal så var det att...
Det var ett positivt ord.
Det var ett positivt ord.
Det är inte det idag, men för oss var det positivt.
Det var ett positivt ord. Det var att lämna på något sätt det här som var lite högkyrkliga, lite traditionella, som vi tyckte konservativa, lite tråkiga. Mm. De äldre som liksom inte... som man tyckte stod still, som inte vågade ta in nya liksom infallsvinklar. Det var lite torrt och tråkigt. Och att vara radikal var någonting, att man vågade liksom ta ut svängarna, man vågade, vågade mer. Och man, om man ska dra det till sin spets, så var det lite, man bad lite mer, man bad högre, man gick lite längre. Man
bad.
Brändes det, bröste sönder några skivor?
Absolut, ja, det gjorde det. Och
vad pratar ni nu om?
Alltså,
brödskivor?
Nej. Okristen musik.
Alltså det var i den tiden, ja visst. Nej, men det kom ju när jag kom till Knutby, det här med att knäcka skivor. När jag mötte den kvinnliga ledaren där, det var någonting som jag fick möta där. Så det mötte jag inte på hemmaplan.
Nej, just det. Men det har nog kommit via de mer radikala. Och jag tycker att ett ord som är viktigt som du säger där är att de traditionella frikyrkofolket, de var konservativa. Ofta så tänker den nog gemene svensk så här att ja, du har pingst och sen så har du Livets ord, de är mer konservativa. Eller, så, och det är inte så man uppfattar det. Man uppfattar att man är mer framåt och mer progressivt. Man experimenterar och man testar nya saker. Och man är inte så där träig och tråkig. Så den här konservativ-liberal liksom, axeln funkar inte riktigt längre när det kommer till de här rörelserna. Nej, men jag känner igen det som du berättade, liksom bönenätter, tro på helande, bön för helande, bön för väckelse och sådana saker. Och det är liksom, man höjer temperaturen från den vanliga folkrörelse, frikyrkoformigheten.
Men det som jag märker när jag lyssnar på er, det är ju att det är Gud som är i centrum, det är Jesus som är i centrum. Så att er radikalisering är inte bort från era föräldragenerationstro, utan det är en slags förinnerliggande. Fanns den helige ande med som en betydelsefull komponent i den här radikaliseringen?
Ja, det måste man säga, för det handlar ju mycket, det kommer ju handla mycket i anslutning till Livets ord om under och tecken. Och det är klart att det är något som alltid har funnits i pingströrelsen. Man har bett för sjuka och man har sådär. Men det finns en skillnad som börjar inträda i pingströrelsen från det kommer inte pingströrelsen, men första gången man kommer i kontakt är det på 50-talet när man tar över amerikanska predikanter. För innan, så om någon är sjuk så kan du höra av dig till pastorn, så kommer pastorn hem till dig, eller äldstebröderna som man sa, och så ber de för dig när du ligger där i sängen. Men det som börjar hända sen är att om du är sjuk så går du på ett möte och du blir uppkallad på estraden och de ber för dig. Och det är liksom, det är samma sak, men det är någonting annat. Det blir liksom, det sätts i centrum och det blir liksom ett tecken och gudstjänsten kretsar kring det. Och så, och de här små subtila förändringarna, detsamma men ändå inte, präglar radikaliseringen, tänker jag.
Mm.
Hur låter det för dig?
Men, det kan jag förstå. Jag kan jämföra med min egen utveckling, för jag är ju född 1948, uppväxt i frikyrkan. Både på mina morföräldrars och farföräldrars sida. Och jag stod min släkt väldigt nära. Jag hade inget uppror mot mina släktingar. Men jag kände när jag var 14-15 år att den andra världen där kvinnorna hade mascara och det fanns filmer, liksom tjusiga. Det var framförallt kvinnorna, kvinnorollen som fascinerade mig, som var så annorlunda mot min mamma och våra mostrar, mina mostrar och fastrar och kvinnorna i kyrkan och grannfruarna på gatan för den delen. Så kände jag, det finns något annat där ute. Så att jag bestämde mig för att gå en vanlig konfirmationsundervisning. Och eftersom jag inte var barndöpt, mina föräldrar ingick i Pingstkyrkan, så gick jag in i Olaus Petrikyrkan tillsammans med unga föräldrar som hade bebisar i famnen, och så klev jag 14 år in och blev döpt. Och så kände jag så här, nu är jag ute i den riktiga världen. Men jag var alltid lojal, för jag visste vilka närstående jag hade i den frikyrkliga miljön. Så att för mig blev det liksom att jag stod på en fot på varje sida. Och sen när jag började min läkarutbildning, och så läste jag om Jung som är en pastorsson, och så såg jag han i psykiatrin hade det bibliska språket, men med den här twisten över i en gnostisk, det här kabbalistiska, att Gud vill lära känna sig själv genom oss och hela den traditionen. Så var min väg.
Och det finns en parallell där, för på ett sätt kan man säga att den äldre frikyrkliga generationen gör mycket den resan mot att bli mer normala och respektabla i samhället under 80- och 90-talet. Man är lite trött på att vara apart, att vara liksom sektstämplad i samhället, och börjar liksom vända sig ut åt den här syndakatalogen som man kallar det, var förbjudet att gå på bio, gå på idrott och sådana saker. Den gör man upp med. Och samtidigt kommer då liksom vår generation och tycker att vad händer? Tappar de tron? Vad är det här för, vad är radikaliteten? Vad är glöden? Vad är elden? Och så börjar det här, så kommer Livets ord, och så börjar experimenterandet, och samtidigt då så lyssnar vi då inte på de äldre. De har ingen auktoritet längre. De är inte legitima ledare, utan man letar efter nya ledare, och då liksom enter den kvinnliga ledaren och de här. Alltså det finns ett vakuum som de här kan utnyttja.
Väldigt intressant.
Ja, det är intressant.
Ja. Det fanns ju en parallell rörelse. När jag flyttade ifrån Örebro då och hade tagit studenten, så valde jag att studera vid Karolinska institutet i Stockholm. Och till min häpnad, det här var alltså januari 1968. Våren 68 var den 68-rörelsen. Det var ju den radikala politiska rörelsen. Och med häpnad så fick jag se de här coola tjejerna uppväxta i storstan. De fick inte klä sig i snygga kläder liksom, enligt modet. Utan det skulle vara liksom en tradition med majong. Kläder fick man ha, och man skulle inte bara använda mascara och sånt. Och de hade politiska möten, och tro mig eller ej, kvinnorna passade upp på de samspråkande männen med kaffe. Och jag bara kände, det är ju väldigt likt frikyrkorörelsen som jag kom ifrån. Så att jag vill ju liksom utforska den här andra världen. Och så jag gick aldrig in i den här politiska rörelsen. Mycket därför att den var, jag menar, Vietnamrörelsen var ju, jag gick och lyssnade på John Takman när han kom till Örebro och visade granatsplitter från Vietnam. Jag var ju lika illa berörd av det. Men själva andan i den radikala politiska vänsterrörelsen var för mig väldigt lik den frikyrkorörelse som jag kände att jag ville lämna.
Ja, intressant. Det där kanske är en också, där man ser. Alltså det är mänskliga processer, och ibland kan jag tänka att en fördel med att ha vuxit upp i en tät religiös miljö är att man blir uppmärksam på sekteristiskt beteende också, liksom, i samhället i stort, i kulturdebatten, på akademin, det dyker upp överallt. Mm. Ja.
Det gör det.
Verkligen. Mm. Ja, det är någonting vi vill lyfta med våran podd, verkligen. Så att,
du sa akademin. Ja. Vi ska absolut ha ett särskilt poddavsnitt om Svenska Akademin och Forumklubben. Ja. Mm.
Det finns ju en till grej som om en aspekt att förstå hur en församling som Knutby kunde, för det blir ju en ungdomsrörelse, det har ni liksom tagit upp där, att det är många unga som flyttar till Knutby och så, att och det är väl Peter i hans berättelse som säger det så fångande, att min tro var i svartvitt och när jag mötte Åsa blev det färg. Mm. Och att då liksom hände det någonting, han fick tag på det här då. Så det ena är att man vill, att det finns ett erbjudande om någonting som man är på jakt efter, en slags radikalitet och innerlighet också i gemenskapen där. Mm. Men det andra som man måste ha med sig för att förstå hela det som sker är att pingströrelsen har ju valt att organisera sig med helt fria församlingar. Mm. Det finns inget samfund.
Nej.
Svenska kyrkan som de flesta känner till har ju en biskop, och så har man en ärkebiskop som har en biskopar, och så har man domkapitel, och så har man kan anmäla präster till domkapitlet och de kan bli avkragade och de kan ställas till svars för vad de gör och så. Missionsförbundet med Ekumenikyrkan har en liknande modell med distriktsföreståndare och sådär. Pingströrelsen har inget sånt.
Nej, nej.
Det är bara enskilda församlingar. Och det finns ett frihetsideal i det, och en motstånd mot byråkrati och även mot makt och sånt som man kan sympatisera med. Men här blir det ju väldigt sårbart. Mm. För det finns ingen som har mandat att så här, gripa in i en församling. Och på den gamla tiden, på Levi Petrus tid som var pingströrelsens grundare, då kunde ju han åka dit, eller någon kunde åka dit, och han hade en sån respekt.
Mm.
Eller Alva Blomgren kunde åka dit för den delen, om han var. Och kliva in och säga, hörni ungdomar, nu liksom skärper ni er, det här är på väg att bli osunt.
Mm.
Men vem kunde göra det på 90-talet och när de unga och de äldre drogs isär lite så?
Nej, men precis, och det är lite grann det man frågar efter, hur skulle det ha sett ut?
Mm.
Hade det gått att stoppa oss i ett tidigt skede?
Alltså det man kan säga ofta är att om du ska kliva in och kunna stoppa någonting som har gått till, då måste du ha ett förtroende. Du kan inte komma när resan är ofta så här för en stor predikant eller en församling, att de när de blir stora eller kända, eller när det börjar hända någonting, då får de ögonen på sig. Då kanske någon säger, du borde lugna ner dig, du borde göra så här och så. Men då är det för sent. Man måste ha relationen innan det börjar sticka iväg. Och för då kan man bygga ett förtroende, och man uppfattar inte att den här personen kommer för att utnyttja eller för att förstöra eller sådana saker. Mm. Så man måste ha väldigt, väldigt täta relationer tidigt, speciellt med unga. En mer utvecklat mentorsystem, tänker jag.
Mm.
Jag vet inte vad...
Men det där tror jag ligger väldigt mycket i, och det är ett dilemma. Därför det är också så att man i den här karismatiska väckelsetraditionen så söker man ju det oväntade. Den helige ande gör någonting som ingen vet innan. Så man går till mötet som om man gick till ett äventyr.
Mm.
När man går till bykyrkan i Svenska kyrkan i gamla tider, då går man till en trygghet, till en ordning. Mm. Det är ingen som faller i extas när man sjunger psalmer.
Mm.
Men lovsånger och det här är ju till för att nästan föra in församlingen i en transliknande tillstånd. Vad säger ni om det?
Nej, men det är ju en sån sak som jag tycker verkligen är något som jag frågar efter idag. Liksom just det här, vad är skillnaden på det karismatiska som man tycker är bra mot det som blir en uppjagad stämning som faktiskt manipulerar och som sätter den i någon slags känslomässig stämning som gör att man tycker att man upplever saker. Vad är vad? Vad är själsligt? Vad är andligt? Ja, vad gör man med sånt?
Är det inte, jag tänker att det är lite en av lärdomarna av att lyssna på den här podden, att speciellt den här jämförelsen som återkommer till normaliseringsprocessen, som ger en bild av liksom äktenskap som alltså, vad är skillnaden mellan omsorg och kontroll? Mm. Det är ganska hårfint. Vad är skillnaden mellan kärlek och svartsjuka, eller en sjuklig svartsjuka? och tro och fanatism. Det är lite svårt exakt pinpointa. Man vill gärna ha ett så här ett kriterium som gör att vi kan skilja exakt på det, men det är lite svårt att hitta det. Det blir inte så klint. Men jag tänker att, och det här handlar om det som i kristen tradition kallas urskiljning. Och urskiljning kan göras på olika nivåer. Det kan göras intellektuellt, teologiskt, där man prövar olika läror. Men det kan också göras, som man säger, på ett slags liksom, själsligt gut feeling. Hur känns det här? Och det är ju ofta sekterfarenheten. Det här kan ni båda bättre med mig. Att man känner en viss instängdhet. Eller så här, alltså man ska lyssna på de själsliga signalerna. Problemet i sekter är att man ofta säger tvärtom. Lyssna inte, dina känslor kan bedra dig. De vacklar, liksom, låter inte styras dina känslor. Så man tränas i att stänga av samvete och känslor.
Köttet ska dö.
Ja, precis så. Och den retoriken är väldigt farlig. Den förekommer ibland i vanliga frikyrkliga sammanhang också, att man inte ska lyssna för mycket på sina känslor.
Precis.
Man ska inte kanske styras av sina känslor, men man ska alltid lyssna på sina känslor. Så måste man väl ändå säga.
Det måste man verkligen säga. Men känslor är ju ett märkligt begrepp hos oss, därför att känslor, vi har samma ord känslor för någonting väldigt stillsamt, ungefär som feeling på engelska. Men någonting lite våldsammare, emotioner liksom, som berör hjärtklappning. Alltså du börjar, man är berörd, man får klump i halsen kanske, man börjar att rodna. Alltså man är, och affekt, då är man egentligen utom sig själv. Då har man tappat kontakt med sitt vanliga besinning. Mm. Men vi kallar alltihop för känslor. Mm. Fast jag vill påstå att feeling då, den här tunna, subtila känsligheten, den känslan, den är raka motsatsen till affekten. Och den här språk, att det är diffust i vårt språkområde, i svenskan i det här fallet, kan jag tänka hör samman med att vi inte har riktigt differentierat de här delarna av våran upplevelse.
Jag tänker ofta på det här upplevelse och erfarenhet. I det här som när i den radikaliserade karismatiska fromheten är man ju mycket fokuserad på upplevelser och göra olika gudsupplevelser. Och har man haft den här upplevelsen eller inte och sådana frågor som ställs. Medan erfarenhet är ju för mig i alla fall i mitt språköra mycket mer inte så liksom en punkt där händer det, utan mer en erfarenhet kan vara erfarenheten av att gå till kyrkan söndag efter söndag. Under ett helt liv eller under ett år. Alltså det är mycket mer utdraget. Och det kan bli i det som du beskriver, när man, då är det ofta att man jagar en upplevelse. Och då kan man också fundera på vilken slags grund vilar ens religiösa tro, ens kristna tro på då.
Precis. Ja, och det om man går tillbaka till det som vi, det här med 90-talet, så då var det ju verkligen upplevelse som var i centrum. Som jag minns det. Det jag tänker på är också just det att, som vi också varit inne på mycket, där, att man, det är så svårt att veta hur människor hur man tar skada av såna här saker. För vissa människor de klarar det jättebra och vissa människor har ärr för livet. Och det vi har ju mött, vi får ju mejl från människor som har upplevt 90-talet. Och som fortfarande brottas och kämpar med vad de har fått med sig. Saker som jag känner igen. Och som jag kanske inte brottat med på samma sätt, för att vi är olika. Och hur ska man skydda människor från att få de här skadorna i det karismatiska?
Det är stor.
Jag vet att det kanske inte finns någon.
Ja, men det finns. Det finns några saker. Alltså det som ofta som jag har sett händer att man uppfattar sig liksom underkänd som religiös och andlig. Människans tro duger inte, man når inte upp dit som man är tänkt att nå, det sker inte de underverk eller det sker inte de genombrott i tron, man tvivlar och sådär. Och man går med det här, det blir som ett slags ganska djupt trauma när man, jag duger inte, jag borde göra mer, jag orkar inte, jag vill inte, jag försöker ändå och så, ja, man gör våld på sig själv på ett sånt sätt. det som för mig blev viktigt under den här tiden, för i min församling så var det mycket sånt här experimentera bland mina jämnåriga, men jag var inte så djupt inne i det.
Var det i Östergötland som
ja, precis, den församlingen? Ja, precis. Det var det. Och man reste till Uppsala och man, amerikanska predikanter och videokassetter och allt möjligt och böcker som man läste. Men det finns faktiskt forskning på det också som visar att om man har en uppväxt, en ekumenisk uppväxt där man möter många olika fromhetsuttryck, så får man en bredare spektra, bredare bild av vad den kristna tron kan vara. För om man ser lite problemet med de frikyrkliga är att du tar en spiritualitet, en fromhetsform, och så bygger du ett hus kring den. Och så säger du att i det här huset är vi så här. Och om du väljer det och går dit där, då är det jättebra. Men växer du upp i det, då kan du känna att kostymen inte passar riktigt. Och vad gör du då? Ja, men då är du kanske inte... Jag vet att många liksom, som har lämnat frikyrkan som nästan betraktar sig som ateister bara för att de inte kan gå in i den tron som var deras barndomstro, för det är fortfarande den enda tro som räknas för dem. Ingen annan tro liksom är giltig, och då försöker man säga, ja men du vet, Svenska kyrkan, de är också kristna och där är det höga valv och det är en annan fromhet. Ja, men det är inte riktigt liksom, för så man är så väldigt präglad av den bilden. Och jag tror att en sak man kan göra är att ge unga en bred erfarenhet av olika uttryck så att man kan finna någonting.
Alltså det är ju väldigt intressant, för det går ju lite emot att man är del i ett samfund. Man vore inte ett samfund om det inte fanns en avgränsning till omvärlden. Och det finns ju också en oro som jag har upplevt för angränsande församlingstyper. Så att man, och det här fenomenet som den kvinnliga ledaren hade ägnat sig åt, som kallas sheep stealing. Att man som resepredikant lite grann förtalar den församling, det samfund man är inbjuden till. Och sen efteråt så säger man till just ungdomarna som är i den här fasen där man söker något spännande och man är på väg ut i livet. Kom till oss, här är ju ljummet. Hos oss brinner det.
Så
att det inte är så lätt, för att om jag tänker på min bakgrund så stelnade min farmor till när det talades om att de kom på min konfirmation, men det var ju liksom med lite avvaktande intryck, vad händer nu? Den här stora pampiga stenkyrkorna som stod för makten, liksom det var prästen och borgmästaren och doktorn och skolläraren ungefär. Det är det som Selma Lagerlöf tar upp i inledningen till Jerusalem. De kontrasterar den här ordnade årstid, veckodagar, kyrkoårets högtider med bönehuset. Kanske kommer anden och sveper över oss. Kanske sker ett under, ett mirakel. Någon talar i tungor.
Just det.
Vi förstår inte vad, men det är antagligen franska eller ryska. Eller något. Alltså den där känslan av att allt är möjligt. Man går över i ett slags upplevelserus kan man säga. Och just, ju mer affekt, ju större bönebrus, ju mer liksom uppviglat liksom känsloliv, det större upplevelse kunde en del känna.
Ja, och det finns ju någonting i det som är så här, det karnevalistiska, karnevalen eller det dionysiska, grekiska, som är någonting som också måste kunna finnas, rymmas i religionen. Någonting som kan vara, det ska inte kanske bara, alla vill kanske inte ha det ordnat och svalt och sådär. Men jag brukar tänka på bilden av den medeltida katedralen, om man, speciellt om man åker utomlands, men även i de stora svenska domkyrkorna. Om man går in där så ser man, okej, du har en gräns. Du har dörrarna och väggarna, gränsen mot världen och så att säga. Så har du i mitten har du altaret, då ett centrum. Men du har också de här sidoaltarna runt omkring katedralen.
Precis.
Och varje sidoaltare representerar en fromhetsform. Problemet, om man säger det protestantiska, är att du tar bort sidoaltarna, för det är helgonkulten, och sen så gör du istället, de här spiritualiteterna blir varsitt kapell. Och då får du inte den här enheten och mångfalden i dynamik.
Det där är väldigt intressant. För nu tänker jag på domkyrkan i Visby.
Ja.
Jag tycker den är så festlig. Därför att det är en vanlig domkyrka. Men går man till sydsidan, ett av de främre sidoaltarna, så är altarskåpet, där är det inte vanliga änglar utan det är små söta kvinnor med nakna överkroppar och runda tuttar. Och jag har alltid tänkt när jag kommer in där, detta är inte sant.
Ja, just
det. De har förväxlat de här änglarna med de här, det är ju en ö så det är ju fartyg och jag ja, tänker ja. På de här, vad heter Odysseus. De här? Ja, vad heter
sirenerna.
De här?
Nej, sjöjungfrorna.
Nej, jag tänker på de här i fören.
Ja, vad heter de? Galjonsfigurer.
Galjonsfigurer. Ja. De har förväxlat, de har tagit samma, gjort som har gjort altarskåp som är van att göra galjonsfigurer som är just vackra sjöjungfrur eller någonting.
Ja.
Så titta på sydsidan, för det är verkligen det mest dionysiska och det är lite druvor och allting, så då brukar jag alltid sitta där en stund och glädja mig.
Ja, det är intressant.
Ja, men man tror ju där att liksom det är så stelt och sådär. Alltså att speciellt den äldre tidskyrkan, men det har alltid rymt väldigt konstiga och vilda saker och det måste finnas på något sätt i hållas i balans de här sakerna.
Mm.
Problemet är när det uppstår en obalans, då kan det dra iväg.
Och det kommer det nog alltid att göra, tänker jag.
Ja,
alltid. Det ligger i, som du var inne på, det karnevaliska behovet. Mm. Att när vi har varit ordnade tillräckligt länge, och en del människor är som jag har en släng av Tourette, anser jag, och plötsligt när det blir så ordnat, då kommer det något tokigt påhitt liksom. Och det är omöjligt att hålla tillbaka. Och det är mänskligt.
Mm.
Och om ni då skrattar, då blir man väldigt uppåt. Liksom. Men det är bara det att tar man över det här till exempel den här skratt...
Att skratta i anden, tänker
skratta
du?
Skratta i anden, vad var det?
Gjorde ni det?
Inte i Knutby. Nej. Alltså, grejen var, det som är lite intressant är att min upplevelse var att komma till Knutby, då tonas det här ner.
Det, så.
Ja, det var innan som det fanns mycket mer av det här. I Knutby så tonas det ner och där blev det mycket mer. Det som var, som jag upplevt som det svåra i Knutby, det var ju mycket mer kontrollen.
Mm. Men när du berättar om Knutby, det jag hörde säga också hela tiden, det gemenskapen.
Mm.
Att det verkar vara, kan du liksom, tog det karismatikens plats i Knutby lite?
Ja, det kan det nog på ett sätt ha gjort. Och det fanns ju en karismatik fortfarande, men på ett annat sätt. Den var mycket mer kopplad till i lovsången och
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I de gemensamma upplevelserna i, liksom, i mötet och inte så mycket kring, jag vet att vi tonade ner helanden, vi tonade ner, alltså det lät ganska sunt, kommer jag ihåg, alltså när man kom till Knutby. Jag tyckte det lät sunt i förhållande till vad jag hade faktiskt hört om tidigare.
Okay.
Och det var liksom lite knepigt nu efterhand, eftersom det faktiskt var i slutändan otroligt mycket mer osunt.
Kan vi stanna lite här bara? Jag blir lite nyfiken.
Mm.
Men ni åkte till Uppsala till Livets Ord och lyssnade.
Mm.
Och var är vi nu på tidslinjen? För Livets Ord förändras ju också mycket under de här åren.
Ja, alltså vi åkte ju till Livets Ord, jag kan inte säga exakt, men det var
kan
ju...
Det kan jag.
Ja, i början av slutet av 90-talet.
Ni åkte till... Era ledare, era pastorer åkte till Livets Ord och fick inspiration där. Fram till den kvinnliga ledarens resa till Seoul.
Ja. Just det, John Gershaw-resan.
99.
Ja. Mm. Det är då det tar slut. Mm. För då var plötsligt Livets Ord, Ulf Ekman, fel.
Mm. Hon fick inte den...
I Knutby.
Nej, men det är sant. Det stämmer.
Ja.
Nej, men vi var ju på predikantveckorna där. Vi åkte även på pingstpredikantveckorna och det här också.
Och vilket år kom du till Knutby nu igen?
96.
Och då upplever du det här att det är ändå lite, när det gäller den här yviga karismatiken, nedtonat, inte så mycket helande. Men så att ni knäckte skivor?
Ja, men det var mer sådana saker.
Okay,
det var
renhet.
Ja, med renhet mycket mer. Helgelse, det var ju betoningen. Mycket helgelse. Mm. Att inte,
vad betyder helgelse?
Helgelse, rening. Alltså att man skulle leva rent och heligt inför Gud. Till exempel man skulle knäcka skivor med okristen musik. Man skulle inte titta på tv så mycket. Man skulle inte gå på disco. Man skulle inte klä sig utmanande. Man skulle liksom, det var mycket omkring de här sakerna. Ja. Vi skrattade inte i anden, vi föll inte.
Det låter lite Willy Säv.
Ja, men alltså det var alltså, mycket mer
sträng syndakatalog.
Ja, precis, mycket mer den biten. Och för mig var det ju någonting nytt i förhållande från det jag kom ifrån.
Mm.
Och det var väl det som gjorde att det kanske var fascinerande, för att det var annorlunda liksom.
Mm.
Får jag fråga om det vägdes upp av det här lekandet och att ni lekte lekar, ni busade.
Men det var ju mycket humor och mycket skratt och mycket
utanför själva gudstjänstlivet.
Ja, men det var ju en väldigt stark gemenskap som jag kom till. Den var ju väldigt tät och den var då var den inte så stor än när jag kom dit, men den var ju väldigt tät. Man fick ju väldigt många vänner med en gång. Man kände det som att man fick nära vänner snabbt, och det var mycket, ja, men det var mycket skratt och mycket glädje. Det var mycket umgicks väldigt intensivt och mycket.
Men alltså, jag har ett tidigt minne från en av de första reportagen från Knutby.
Mm.
Jag tror att det är Malou von Siver som är ute från TV4.
Mm.
2004 är vi då. Och då så serveras hon vin. Och det var för mig som pingsten ett tecken på att det här är någonting annat än vad jag är van vid. För en konservativ eller en radikal församling dricker inte vin.
Mm.
Men, och det du beskriver då, att ni knäckte skivor och höll på 96 och sen så,
ja,
hur går det ihop? Eller vad hände där?
När jag kom till Knutby 96, då drack vi inte vin.
Nej.
Jag skulle säga att det förändrades faktiskt med att Helge kom in i bilden. Han introducerade den biten och talade mycket om att det nya vinet och att det inte alls var fel att dricka alkohol i Bibelns bemärkelse, och att Jesus talar om vinet och att det här. Så det kom in. Exakt när kan jag inte säga.
När
men,
dök
men,
Helge upp ni igen då? Var det
97 kom
97,
han.
Så kommer det långsamt in då.
Så, långsamt, okay. så då,
så
efter 2004
honom,
så var ju det någonting som var fanns liksom.
Intressant. Mm. Ni talar i ett annat avsnitt om det här, om att göra upp med det religiösa.
Mm.
Att så här, de som, det kanske kommer senare, men om man har svårt att svära så ska man svära och sådana saker. Var det också, kom det också släppats tidigt eller kom det först långt senare?
Nej, det var nog rätt tidigt skulle jag säga att det var någonting som fanns. Och det var ju någonting som den kvinnliga ledaren stod mycket för tillsammans med Helge också skulle jag säga. Men, det var framförallt de som var lite, som man tyckte, de tyckte var lite stela. Och det kunde gälla både, som du säger, till exempel men så löjlig sak som att svära, eller om man hade jobbat med att prata om sex, eller om man, det var ju det här som det kom in, det här som är så otroligt genant i efterhand, att den kvinnliga ledaren tog med folk och tittade på porrfilm. Det var ju, förespeglingen för att man liksom på något sätt skulle klä av det här, det är inte så farligt.
Ja,
det är inte liksom att har du problem med det här, då behöver du titta på det för att avslöja det. Det är bara löjligt det här.
Aha.
Och sådär. Och det fanns ju många olika områden då liksom.
Den här liksom rörelsen från så här stränghet till frisläppthet, på temat helgelse då, att bli liksom ren och så, den är väldigt intressant. Alltså, det har ju funnits rörelse tidigare än kristna historien som har varit, som man säger, syndfrihetsrörelse, predikat att du kan bli syndfri, och då kan du bli syndfri på två sätt, antingen genom att inte bryta mot några regler, det är ju rätt jobbigt, men då har de med att det kan gå, då blir man väldigt sträng, mycket syndakatalog, eller att du säger att reglerna gäller inte, för vi lever en andlig verklighet. Så reglerna är inte...
Precis.
Precis.
För den rena är allting rent.
För den rena är allting rent. Mm. Det är nyckelversen. Mm. Är det en sån rörelse som sker i Knutby?
Det skulle jag nog säga. Att den går ifrån att det är väldigt strikt. Jag minns hur jag kom till Knutby, och jag kommer ihåg att jag mötte gamla vänner från gymnasietiden när jag var hemhälsare på Göteborg som liksom men Emma, du ser helt annorlunda ut. Jag hade liksom ändrat klädstil, sminkade mig inte längre. Alltså den, så först var ju den.
Hur hade du ändrat klädstil?
Till en tråkig, inte utmärkande på något sätt liksom. Tröja och ett par byxor, alltså det var liksom så här, det skulle vara så enkelt och så inte att säga det som möjligt. För det var inte det viktiga var ju Gud liksom. Det viktiga var att leva för Jesus. Och så där, man tonade ner sig själv. Mm. Och det där förändrades ju allt eftersom tiden gick, precis som du säger. Och så småningom blev det verkligen det som du säger, för den rena är allting rent.
Var det något, det är talesord då?
Absolut, för den rena är allting rent. Mm. Och det var ju någonting som till exempel den manliga pastorn som är anklagad för sexuellt utnyttjande använde mycket av det här att han hade ju prövat sig själv i allt och liksom på något sätt vunnit i allt, så nu var han helt fri och kunde göra vad som helst ungefär.
Så fiffigt. Ja, men för det fria sexet kan ju komma in där motiverat på samma sätt. Detta är inte ett kötsligt, det här har inte med sexuella begär, det är någonting andligt och det blir någonting rent. Mm. Det är ju extremt men inte unikt. Det finns andra
verkligen
sådana exempel.
Inte. Mm. Mm. I slutna samfund som får sekteristisk prägel är det nästan regel att ledarna tar för sig sexuellt. Men det är inte någonting som brukar gälla hela samfundet, utan tvärtom så brukar kontrollen vara sån att, som det blev i Knutby, att man beordrade celibat för de underordnade. Mm. Medan de som var i ledningen kunde, den kvinnliga ledaren kunde peka ut så kallade lyktstolpar. Män som skulle med sin kärlek till henne lysa upp Jesu väg till bruden, till sin brud. Han skulle liksom gå och se de här kärleksfulla männen. Mm. Och den första manliga ledaren, som jag kallat honom då, han blev, han hade en grupp kvinnor som en utomstående skulle kanske likna vid ett haremsystem nästan. Mm. Och det blir ju ofta på det sättet i de här slutna miljöerna.
Mm. Mm. Det är intressant hur liksom, för att det är säkert inte så att de har liksom läst om de här sekterna genom historien, utan det finns en slags logik som liksom hakar i liksom som ett kugghjul som börjar snurra när det går liksom fel på det här sättet.
Exakt så är det. De går inte på kurs hos varann.
Nej.
Utan de kommer på det här.
Det kan vi säga ofta.
Ja, just det. Det är helt tydligt att man går in i det. Så det här är ett mönster, en sån här potential inom mänskligt psyke och socialpsykologiskt fenomen. Att det blir på det här viset. Att det nästan är förutsägbart.
Mm. Precis. Mm. Och just det här att det höga och låga ligger alldeles intill varandra. Att så här, helgelse är någonting ett allmänt motiv i den kristna traditionen. Alla, och för den delen judisk och andra så också.
Absolut.
Jättevanligt.
Det här gäller även i andra religioner. Ja. Det ska vi säga. Alla stora religioner har ju sina sektbildningar. Mm. Och det gemensamma i alla stora religioner, det är den gyllene regeln. Det är alltså en motvikt emot att den starka ska bestämma och hunsa med den som för tillfället råkar vara i underläge.
Mm.
Alla är lika.
Mm. Precis. Precis.
Men sekterna blir det tvärtom. Då säger de ledande i gruppen att jag har direkt kontakt med Gud genom mig. Kan ni också få veta vad Gud vill göra nu, som det hette i Knutby.
Mm.
Och kom på tisdagsmötena som inte är öppet för allmänheten. För då får ni höra vad Gud gör nu.
Mm.
Och då tänkte man sig, föreställer jag mig som medlem, att nu gör han någonting här som kan vara kanske inte bara trygghet och nåd.
Nej, och det var ju framförallt församlingsmötena som hölls en gång i månaden som var de här som du pratade om.
Var det
nu?
Församlingsmötena? Mm. Hur var de?
Ja, men det var ju de som var stängda för alla, för allmänheten eller för liksom, och det är de ju i, så att det är inget konstigt så, men det var ju där det skedde. Där kunde de här profetiska budskapen komma med. Ja, men till exempel det här som vi pratat om med domaren och fångvaktaren till exempel och såna här saker.
Påminn mig om den. Mm. Vad var det?
Domaren och fångvaktaren, det var ju någonting som kom ganska så sent, jag skulle säga 2009 kanske, något sånt där, 2010, där då den här manliga pastorn som vi pratat om kom med ett budskap om att Ja, utifrån att man hade gjort liksom, den kvinnliga ledaren var ju på något sätt sviken av församlingen i stort, kan man säga.
Mm.
Och de som då kände sig manade att de hade svikit henne och därför men inte kunde träffa henne eftersom hon hade ju liksom stängt in sig.
Mm.
Så använder man det här bibelordet med domaren och fångvaktaren att du till slut hamnar så långt i din liksom att du, när du inte längre är med den som du har då syndat emot på samma väg, så kan du ju inte be om förlåtelse, utan då blir du kastad i fängelse och så får du liksom betala till sista öret.
Den där berättelsen.
Den berättelsen, ja. Och den användes ju då, så att, och då skulle man liksom söka själv för det första, vem är fångvaktaren?
Mm.
Vem är domaren?
Mm.
Vem har man svik? Alltså det var ju liksom, det fanns undertoner hela tiden. Ingen sa rakt ut vad som gällde, men man fick väldigt tydliga hintar. Så att till slut så kom de flesta fram till då att fångvaktaren, det var ju den här manliga pastorn då som man skulle på något sätt då göra upp med.
Aha,
och domaren var Gud och den man hade svikit då var den kvinnliga ledaren. Och så skulle man betala tillbaka då. Och den betalningen såg ju väldigt olika ut. För man skulle ju själv komma på hur man skulle betala.
Så det är då man börjar liksom ge pengar
bland
på
annat,
allvar?
Ja, bland annat då.
Det har skett innan.
Det har skett innan också. Jo, absolut innan. Ja, det eskalerar. Och vissa betalar då pengar för att bli fria.
Mm.
Och vissa arbetar hårt för att bli fria. Ja, och så vidare. Finns lite olika.
Guld.
Guld gick alltid hem. Ja,
smycken, juveler.
Ja.
Det finns en sak som Peter säger i ett av avsnitten här när han samtalar med er, och det är att han säger så här, när någonting händer, när förändring inträder i församlingen och man gör upp med en utomäktenskaplig relation, säger han, vad skönt, nu befinner vi oss på Bibelns grund.
Mm.
Och när jag hörde det tänkte jag så här, ja Peter, jag vet inte om jag håller med. Alltså det, för att det är så intressant att höra det du berättar och här Tisa berättelserna och psalm 45 som används för Kristi brud och sådär. Alltså Bibeln kan användas på väldigt kreativa sätt om vi säger det lite sådär. Ja, precis. Ja. Alltså
det finns ett talesätt som fan läser Bibeln.
Ja, precis. Men det här är nästan så här. Domaren och fångvaktaren.
Uh-huh.
Det är ju liksom, jag skulle kunna tänka mig att för berättelserna är ju då från, om vi ska, de som inte har gått i söndagsskola, så jag brukar säga till mina studenter, alltså det är då att du kastas i fängelse och du släpps inte ut förrän du har betalt det sista öret då. Och det är bara en liten sväng, en liten slutkläm på en längre berättelse som är nog inte tänkt att utläggas alls då. Men speciellt inte på det här sättet att du faktiskt ska betala, men berättelser har ju den naturen, poesi, berättelser, myter, de kan utläggas och bli väldigt mycket, och det är rikedomen att vara en religiös tradition. Men just när man bara har de här ingivelsekunskapen och de här berättelserna, då kan det bli
ingivelsekunskap.
Ja, precis. Alltså det här att man ska vad var det du sa, att man ska söka själv en inre bekräftelse. Söka en slags inre kunskap. Hur har jag det ställt? Hur är det?
Men det är ju alltid någon som ska kontrollera sen hur den här ingivelsen har blivit rätt eller fel, om jag fattar.
Absolut. Ja, så var det.
Men de hänvisar ju i sin tur till sin ingivelse. Mm. Har jag fått ljus över det här? Har jag insett det här? Och den här typen av karismatisk, alltså uppenbarelsekunskap är ju det teologiska ordet.
Ja, precis.
Och om jag får bli lite kyrkohistorisk då, så är det här när reformationen sker på 1500-talet så har vi katolska kyrkan som säger Bibeln, men den måste läsas i traditionen. Den måste tolkas tillsammans och utifrån påven som har sista ordet. Och säger Luther så här, nej så är det inte, det är bara Bibeln. Och så är det många andra som säger, ja men det är bara Bibeln. Det dyker upp massa rörelser, små sekter. Och
man översätter den till vanligt folkspråk. Den katolska bibeln är fortfarande på latin.
Ja, men exakt så. Den kommer på massa språk och så. Och det kommer massa anabaptistiska rörelser som de kallas. Och då kommer det också rörelser som säger att bibeln och personlig uppenbarelse. Och sen så går man liksom från personlig uppenbarelse och så hittar man ofta stöd för det i bibelordet. De kallas entusiaster. Av en theos, Gud inom dig.
Mm.
Och det här finns som en underström i liksom hela de här väckelsetraditionerna, och är superkreativt och också jättevolatilt. Det kan explodera hur som helst.
Mm.
Mm. Det ser man också i Knutby-berättelsen, att här kommer människor och säger, jag har fått den här uppenbarelsen. Mm. Och alla bara liksom faller in eller söker en egen andlig bekräftelse. Så det hör jag lite i din...
Ja, och just att det fanns ju helt klart de som hade liksom företräde till att tolka.
Mm.
Och som hade det sista ordet alltid.
Just det.
Så när man sökte så skulle man ju alltid pröva det man hade sökt gentemot dem.
Just det.
Och hade man funnit rätt, ja, då följde god jord hos den ledaren.
Just det.
Så då fick man liksom, och det var ju det här som var också det här farliga med att man, om man då kom med kritik eller någonting som var, då blev det ju riktigt kallt klimat, om man säger så.
Just det.
Och när man sen då kom och fann rätt i någon situationstecken och fick tag på det där, då blev det ju wow, och plötsligt så blommade det och det var fantastiskt och man kom in i värmen igen och allting var liksom så att det var hela tiden ett mätande eller ett prövande gentemot den som hade tolkningsföreträdet.
Mm. För man gör upp med gamla traditioner och säger, de har inte, vi behöver inte göra som kyrkan alltid har gjort och trott och tänkt, vi kan komma på nya saker som det här med Kristi brud.
Mm.
Men samtidigt så skapas en ny auktoritetsstruktur då, som är några personer som anses ha en mer direkt tillgång till Gud och till sanningen då.
Mm.
Och de prövas man mot då. Mm.
Och ytterst var det den kvinnliga ledaren.
Mm, just
hon med i bilden, så var alltid hon den som hade det sista ordet.
Just det.
Så.
I det här tänkandet som ni beskriver, så det är så kul att lyssna på er. Då tänker jag på, jag hörde min man och jag tror våra söner, de lyssnar på Alex och Sigges podcast.
Ja, det är jag också.
Ja, vad kul. Ja, men då har jag också gjort det. För plötsligt så är Alex och Sigge i min bil när jag sätter igång det, så börjar de att prata där. Och då fick jag höra något riktigt intressant för någon vecka sedan. Och då var det Sigge som, han går tydligen någon introduktion till judendomen och är intresserad av det. Och då filosoferade han över det här att det finns ju Gud med stort G kallade han den för. Och det är då skaparen.
Just det.
Skaparen av hela universum. Av jorden, djuren, träden, vattnet. Allt liksom skapelseberättelsens Gud. Men så finns det Gud med, som man kallade med litet G. Och det är det vi själva kan uppleva som Gud inom oss. Och att han påtalade något som jag tyckte var intressant. Därför att det sker en förväxling, menade han, mellan Gud med stort G och den här Gud vi kan relatera till inom oss, i bönen eller i känslan av ledning eller i känslan av att vara övergivna och så vidare. Men den här Gud inom oss, med litet G då, om vi pratar med Sigges terminologi, den är ju individuell, den tillhör ju den inre världen. Så att när troende människor pratar om Gud inom sig, så kan de mena väldigt olika saker. Precis. Då kan det kännas så starkt. Så att när den kvinnliga ledaren säger att nu vill hon ha en sexuell relation med Jesus nya ställföreträdare, nu bryter Gud de gamla äktenskapslöftena. Nu är det borta. Nu är det du och jag. Och nu är det rätt. Då har hon det tolkningsföreträde. För så kändes det just nu inom henne. Medan Gud inom oss andra säger inte på det sättet. Och då blir det liksom en strid, en osämja. Jo, men jag hörde. Så därför är jag så intresserad av hur ni ser på det här med uppenbarelsekunskap. Jag är också intresserad av vad ni har att säga om att man tydligen använder tolkning av drömmar i den karismatiska samfunden.
Men får jag bara svara på det här med liten Gud? För det tyckte jag var intressant när du säger det med att man har sin personliga.
Mm.
I Knutby kan jag säga så försvann den personliga.
Intressant.
När du säger det så är det så väldigt uppenbart för mig. Och det är i olika grad för olika människor. Så togs det ifrån en. Därför att den personliga guden blev, och framförallt Jesus skulle jag säga, blev ju den kvinnliga ledarens företrädare. Alltså hon hade ju liksom ensamrätt. Och Gud blev mer och mer opersonlig och mindre personlig. Därför att han brydde sig inte så mycket om mig. Nej. Det var ju det här stora. Och jag tror att de som förlorade mycket av den här personliga är också de som blev mer skadade faktiskt.
Ja.
Medan jag tror den som behöll på något sätt är att trygghet är att, ja, men han bryr sig om mig.
Och det,
det är min egen tolkning i alla fall. Men
det tror jag stämmer. För samtidigt är det ju så att för den kvinnliga ledaren så är den personliga guden allt. Mm. Förväxlad med gud med stort G.
Mm.
I en sund religiös tradition så hålls ett par saker i balans när man söker sig framåt i frågan vad är sanningen. Du använder ditt förnuft, du använder tradition, vad är liksom hävdvunnen kunskap. Du använder Bibeln, du lyssnar kanske på vetenskap och framförallt gemenskapen tillsammans. Och inte bara den lilla gemenskapen, församlingen, utan församlingar runt omkring i landet, kanske liksom även globala nätverk. Och sen så har du också det här med ingivelse, uppenbarelse och sådär. För det är klart att du kan få, de flesta kristna skulle liksom acceptera att ja, men du kan få en ingivelse om någonting, liksom inse någonting på ett djupare plan som du inte förstått tidigare, eller du kan växa i tron, eller sådana saker kan ju hända. Men det måste alltid hållas i balans av de här andra sakerna. Och det man hör här, liksom, hur du beskriver Knutby, det är att de andra sakerna har försvunnit. Det är bara ingivelsen, och det är inte ens vars och ens ingivelse, utan ytterst är det egentligen att man ska line up med den kvinnliga ledarens ingivelse, uppenbarelsekunskap.
Mm.
Och då blir det skevt.
Mm.
Men vad säger ni om att vi avslutar där, men att vi ber Joel fortsätta? För jag känner att det här finns ju material som jag gärna skulle vilja... Är du med på ett avsnitt till med oss?
Gärna det.
Då tycker jag vi gör så. Då säger vi hej då för den här gången och så kör vi igen. Tack!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.